Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Brottsofferpodden. Samir försvinner. Ingen hör ett enda ord från honom. Mamma Sari och systern Sofia får inget bra bemötande från polisen då Samir förekommer i deras brottsregister. Samtidigt så är Samirs barndomsvän väldigt engagerad i familjen och kommer dem närmare än någonsin tidigare. Men är det någonting barndomsvännen vet som man inte berättar?
Hej Sofia och hej Sari. Jag hälsar er välkomna till Brottsofferpodden.
Tack så mycket.
Jag är väldigt glad att ha er med här idag. Det är så att ni är syster och moder till en person som heter Samir. Eller heter Samir. Vi är här och pratar om hans historia och er tankar och känsla och hur ni har blivit drabbade kring en viss händelse. Så här. Sofia, du kan börja lite lätt. Vad är det som har hänt?
Jo, det började med att min bror Samir försvann då hösten 2017. Den 8 oktober var sista dagen vi hörde av honom. Och han försvann ju spårlöst då. Och det startades en polisutredning som pågick i flera månader tills de lade ner den.
Om jag får bromsa lite, när han försvann, vad har du för tankar kring där? Brukar han försvinna eller var det någonting som hade hänt ofta? Eller blev det jätteorolig direkt?
Alltså från början så tänkte man väl att det kanske var... För att jag reste till mamma då, som bodde i Finland just då. Så när jag inte hörde av honom först så försökte jag ju bortförklara det lite. Att jag tänkte att ja, men hans telefon kanske har gått sönder eller något sånt där. Liksom. Men när det väl började gå liksom, dagar och veckor så blev man ju orolig. För att han skulle aldrig liksom, försvinna spårlöst utan att höra av sig, utan att säga någonting.
Så det är första gången någonting sånt händer, att han är bara helt borta?
Ja.
Så när fick du reda på det, Sari? Eller hur fick du reda på att han bara var borta?
Det var ju under tiden när Sofia var hos mig i Finland, så vi försökte nå honom och undrade att vad som har hänt. Så att oron började växa redan då.
Vad var det för tankar kring, eller vilken typ av oro var det som kom?
Att det är någonting som har hänt honom. Mm. Det var det jag var rädd från början.
Att han skulle dragit landet, eller kanske det värsta tänkbara, att han hade försvunnit helt?
Nej, men att någonting har hänt honom, för han skulle aldrig lämnat oss frivilligt.
Ja, så från början för mig så tänkte jag ju... Först tänkte jag ju lite mindre. Att någonting kanske har hänt. Han kanske sitter häktad till exempel. Jag ringde en advokat som jag vet har jobbat för honom förut. Men han hade ingen aning. Sen tänkte jag att det kanske var något sjukhus eller någonting. Att han låg där. Men så var det inte heller. Och då blev det ju värre och värre. Liksom oron bara växte. Jag pratade med mamma och vi hörde av oss till hans vän. Frågade vad han... Liksom om han har hört någonting, om han vet någonting, vart han kan vara. Och då sa jag, det var ju han som sa det, att nej, men han kanske har dragit landet, han kanske gömmer sig, det kanske är något sånt.
Kändes det logiskt att han skulle dragit landet?
Nej.
Det var så här, det är jättekonstigt.
Mm. Ja, utan att säga någonting till någon av oss, aldrig.
Vad fick ni för tankar till när hans kompis sa så då? Var det så att ni valde tro på han, eller?
Det kändes konstigt
redan från första början.
Ja. Men sen så ville man ju inte heller tänka att nej, men nu har någonting hänt. Så det var ju, för mig var det lite att jag kanske försökte tro på det. Försökte liksom se det logiska i att han kanske gömmer sig eller håller sig undan. Man blev ju lite manipulerad där också av att tänka så. Men det kändes ju väldigt, för jag tänkte att skulle han åka och gömma sig eller någonting och lämna oss eller mig ensam kvar? Aldrig. Alltså, nej.
jag tror att man inte vill tänka det värsta.
Nej, så man här, vill ju inte.
Man griper tag i någon varenda halmstrå man kan gripa tag i.
Ja, precis. Och liksom, men sen gick ju veckorna och det blev månader och då blev det ju värre och värre. Och liksom, ju mer tiden gick desto mer fick man ju nästan börja inse att någonting hemskt har hänt. Även fast det var så svårt att behöva inse.
Hur stor del var det här i ert liv då, när det gått veckor och månader?
Det blev ju allt.
Det var allt.
Det var allt.
Hur gjorde ni? Var det någon så här, hade polisen blivit inblandad?
Jo, de blev inblandade. Men tyvärr så blev de ju inblandade lite senare. Okay. Eftersom att vi då lyssnade på den här vännen då. Som sa att nej, men anmäl inte honom för att han gömmer sig. Och när han kommer tillbaka kommer han bli arg för att ni har anmält honom försvunnen och sådana saker.
Okay. Men jag gjorde det under november.
Ja, november så anmälde hon honom försvunnen. Och då blev polisen inkopplade.
Vad fick ni för respons av polisen? Var de medhjälpliga eller...
De hade kontakt med mig typ en gång i veckan eller ett par gånger i veckan, men det var ingenting. De visste ju inte ens var de skulle börja leta efter honom.
Nej.
Blir det några mer så här, myndigheter eller föreningar eller organisationer inblandade?
Jo, Missing People blev inblandade.
Okay.
De skulle ha sånt där, jag vet inte vad det kallas, sökparty eller vad det heter. Men jag hade ett möte med dem. Men det blev inget sånt. För att de hade inte fått klartecken av polisen. Tydligen så hade poliserna sagt till Missing People att de inte skulle leta efter honom.
Okay.
Vilket jag tyckte var väldigt märkligt. Mm. Men,
fick du någon förklaring varför?
Jag minns faktiskt inte, helt ärligt. Men jag tror inte det. Jag vet själv att jag var inte riktigt nöjd med polisens insats i det här överhuvudtaget. Okay. Inte alls. För jag kände redan från början att de kommer inte prioritera det här. Just för att det var min bror. För att han, med hans historik, att han har varit kriminell och att han liksom kommer från förorten. Så jag uttryckte den oron till polisen också.
Vad sa de då till dig?
Nej, men de sa att så är det inte. Och att det är klart att de kommer prioritera det här som vem som helst. Och att alla behandlas lika och det är ingen som har sådana tankar. Men jag kände att det har de visst. Mm. De satte ju upp sådana här bilder att han var en saknad person. Och då valde de ju bilder från när han blev häktad.
Trots att jag hade skickat en fin ID-kortbild.
Exakt.
Så väljer de häktet. Och sen så när de säger det här till Missing People, då blir det lite som att det spelar på era tankar.
Exakt. Det kändes ju lite som att de sa till Missing People, kanske inte rakt ut, men lite så här, ja, men prioritera någon annan istället. Okay. Och jag ifrågasatte ju att de valde den där häktesbilden. Och jag frågade vad var poängen med det liksom. Och de bara, nej, men vi ville ha en bra ansiktsbild.
Och det hade jag skickat innan.
Hur är ID-kortsbild inte en bra ansiktsbild liksom?
Jo, det är det verkligen. Mm. Den ska vara duglig att vara på ett legitimation, så att den borde vara väldigt duglig.
Precis. Ja. Nej, så jag kände att det gick inte rätt till där redan från början.
Men hur går ni vidare sen? För då Missing People gjorde ingen sökning. Polisen typ lägger upp bilder. Vad händer? Så här, hur går det här hela grejen vidare?
Nej, det hände inte så mycket. Det gjorde inte det.
De avslutade sökandet i Stockholm.
De la ner, eller pausade utredningen.
Pausade.
Efter 4 månader, eftersom att de inte hade några ledtrådar eller någonting.
Hur känner du då, Sofia?
Ja, så jag blev ju arg och besviken. Jag ifrågasatte ju det. Jag sa ju att liksom, det är 2017, eller 18 var det då till och med. 2018, hur kan en person bara försvinna så där utan någon ledtråd eller någonting? Men de hade inga svar.
Vad trodde ni just där och då vad som hade hänt? Var det fortfarande en grepp tag i något halmstrå att han lever, han håller sig borta? Den här kompisen, vad sa han vid den tiden? Hade han fått någon mer information eller hade han kommit med något mer?
Ja, han var fram och tillbaks. I ena sekunden sa han att han håller sig borta och att vi ska liksom, vi ska inte tappa hoppet och vi ska tänka positivt.
Inte
och han
sörja två gånger.
Ja, han sa att vi inte ska sörja två gånger. Ja. Men sen i nästa sekund så pratade han om begravning. Och ska man
borde börja spara pengar till begravningen, det sa han till mig.
Ja, och att ska man ha en tom kista på begravning och jag vet inte. Det var...
Han sa väldigt många konstiga grejer.
Ja, det var lite fram och tillbaks.
Men jag som mamma, jag var orolig från början. Och jag sa till och med till den här barnomsvännen att jag är rädd att någon har torterat Samir och dumpat honom någonstans. Jag sa det till honom.
Vad säger han då?
Oj, vad ska han säga? Ja. Han bara spelade att han stöttade mig. Och han var överallt var jag var. Han var väldigt nära.
Och det här är en bra vän till Samir?
Barnomsvän.
Det är en barnomsvän. Mm. De har följt varandra hela livet typ.
Ja, vi har ju känt den familjen sen jag var... Hur gammal var jag? Några år.
Samir var 5-6.
Ja, jag var 2 år.
Mm. Mm. Men sen går det ett par månader. Vad händer då efter Samirs försvinnande?
Alltså det var ju väldigt mycket som hände samtidigt. För att i samband med att han försvann så gjorde jag och mitt ex slut som jag bodde hos. Så jag fick ju bo runt hos vänner i flera månader. Och jag gick ju i skolan samtidigt. Jag hade sista året i gymnasiet. Så jag kämpade ju på i skolan samtidigt. Och mamma flyttade hit från Finland. Och sen så...
Att vara nära polisen och...
Ja, och mig. Nej, men sen så i mitten av maj så ringer ju polisen då.
Mitten av maj? Mm. Hur lång tid har det gått? Hur långt har det gått då sen hans försvinnande enligt er? Alltså,
oktober.
Oktober, så det är typ maj. Ett halvår.
Ja, över ett halvår var han försvunnen.
Och då har du flyttat tillbaka till Sverige också vid den här tidpunkten. Just för att vara nära hela den här situationen.
Ja. Ja, du bodde ju lite...
Eller jag pendlade typ fram och tillbaka.
Hur har polisen varit där? Så här, vi ser en halv stunden innan det halvåret. Hur är polisen? De har bara lagt ner allting. Det finns ingen, de hör inte av sig. Det finns inget jobb från deras sida alls.
Nej,
ingen myndighet eller organisation gör
ingenting.
Ingenting. Det är bara helt svart. Så här, det är ni och eran oro. Och precis. Den här kompisen och hans konstiga saker.
Ja, han hörde ju av sig ofta, speciellt till mamma. Sa att vi krigar tillsammans och vi fortsätter och vi kämpar och han finns där. Och...
Vi fick ju tömma Samirs lägenhet också. Och packa ihop hans saker i februari var det.
Februari.
För att hyresvärden skulle ta tillbaka lägenheten eftersom ingen bodde där. Så då var barndomsvännen med där också och hjälpte till att packa ihop hans saker.
Ja, han och hans äldre bror.
Ja.
Kan du minnas hur det känns alltså, typ så här själsligt att vara runt han nu när man tittar tillbaks?
Fruktansvärt.
Där. Och,
var det barndomsvänner menar
du? Ja. Var det någonting skumt där som kändes kring han?
Alltså han var väldigt på mig hela tiden.
Jag kände det ibland faktiskt. Men det var lite senare.
Att
han betedde sig lite konstigt. Och jag hade ju mina misstankar. Men sen så tänkte jag ju liksom att... För att alltså vi har alltid varit väldigt misstänksamma och försiktiga av oss. Så när jag fick de här tankarna så började jag tänka att nej, men nu är jag bara paranoid. Jag liksom bortförklarade.
Och vi hade ingen annan som typ stöttade oss. Det var jag och tjejerna och sen var det han. Vi hade ingen annan. Vi var helt utsatta, vi hade ingen annan.
Jo, vi litade ju på honom för att Samir gjorde det.
Ja,
jag förstår.
För att Samir litade inte på någon. Vi träffade ingen av hans vänner sådär. Men just honom träffade vi ju.
Så han är med och tömmer i Samirs lägenhet till och med.
Ja.
Han har hans brorsa.
Mm.
Men om vi backar lite bandet till det du pratade om innan. Du sa att det hände väldigt mycket i ditt liv. Du hade tagit slut med din kille. Du hade fått en lägenhet tror jag. Så här. Vad händer här i livet mer?
Jo, efter att ha flyttat runt hos vänner i flera månader så får jag äntligen min lägenhet då, 2 maj. Så jag håller på att flytta in där. Och jag har ju skolan fortfarande. Vi påbörjar nationella och så. Och det känns äntligen lite positivt som att någonting bra händer. Även fast allting annars liksom är elände och det är jobbigt och vi är oroliga och vi saknar Samir. Men jag kände att nu kanske det vänder. Men sen går det ungefär 2 veckor och då ringer polisen till mig.
Vad säger de då? Blev du glad när du såg att de ringde eller var det någon så här att nu händer det någonting? Vad var den första tanken när det var polisen tror du?
Jo, jag blev glad. Ja. För jag tänkte nu har de hittat honom. Nu vet de vart han är. Ja. Nu är det någonting. Någonting bra. Nu händer någonting i alla fall. Liksom efter tystnad i flera månader så fick man äntligen ett tecken från polisen att nu har någonting hänt.
Var det jobbigaste att ovissheten? Där? Var det det jobbigaste under det halvåret?
Det var jättejobbigt.
Det var att inte veta. Jobbigt. Att inte ha någon aning. Om man satt och tänkte och funderade vad kan ha hänt, vad kan inte ha hänt. Jag hade hemska bilder i huvudet hela tiden. Vart är han? Vad gör han? Lever han? Har han ont? Vad är det som händer? Och inte veta någonting, det var hemskt.
Men vad säger polisen till dig när de ringer?
Jo, hon nämner någonting om att hon vet inte om jag har läst nyheterna. Och jag säger nej, det har jag inte. Men, och så säger hon att jo, men de har hittat Samir.
Mm. Vad känner du då? Vad var första tanken du hörde? De har hittat Samir.
Mitt hjärta stannade.
Det stannade.
Men jag liksom förstod inte att det var någonting sånt. Utan det var bara liksom att jag stannade till. Och så sa hon att men han har anträffats död.
Vad känner du då Sofia?
Alltså, det var obeskrivligt. Chock. Extrem chock. Och jag var liksom på väg till skolan då. Det här var på morgonen. En vardag. Och jag liksom bara stannar ihop. Jag faller liksom ihop på väg till tunnelbanan. Och jag fattar ingenting. Och hon frågar vart jag är någonstans och säger att de kommer och möter upp mig. Och jag tänker ju då att jag ska åka till bårhuset och identifiera honom eller något sånt där. Jag fattar ju ingenting. Men nej, då kommer hon, poliskvinnan och en kvinna till och möter upp mig. Och de möter ju mig då för att de tänker att vi ska ringa till mamma tillsammans och berätta att han har hittats död. Men jag vägrade, jag sa direkt att vi ringer inte henne. Min mamma är sjuk och hon är ensam i Finland. Vi ska inte ringa och berätta att hennes son har hittats död. På ett samtal liksom, aldrig i livet. Så vi sitter och pratar lite. Jag minns inte så mycket för jag var i sån chock. Jag fattade ingenting. Ena sekunden så storgrät jag ju. Och nästa sekund satt jag helt tom och bara fattade ingenting.
Säger de vad som har hänt eller är det bara att de har hittat Samir?
Bara att de har hittat honom. Okay. Och jag minns att jag frågade, är ni säkra på att det är han? Men jo, det var de. För han hade hittats 3 dagar innan. Okay. Den 14:e hittades han. Och jag tror att de ringde mig 17:e. Nej, men så jag säger till dem att jag berättar för mamma. Ni behöver inte göra det. Ni ringer inte henne.
Respekterar de det?
Ni gjorde de, som tur var.
Så att det blir din grej här, när du hör av till mamma?
För då började den stressen. Och jag går runt och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag försöker få tag på min syster. Men jag tror att hon var på jobbet. Eller något sånt, jag minns inte. Och jag går ju in direkt igen. Och jag går inte till skolan. Jag går in och lägger mig i sängen och fattar ingenting. Och sen ringer jag min syster. Och hon fattar ju direkt att någonting har hänt. Att jag liksom ringer henne och har panik. Och att jag frågar vart hon är och om hon kan träffa mig. Men sen hamnade jag i den här sitsen. Att det blev lite jobbigt där. För att jag tänkte, ska jag berätta för henne i telefon? För hon förtjänar ju inte heller att få höra det på det sättet. Men samtidigt tänkte jag, ska hon stressa i flera timmar tills jag kommer fram? Eftersom att vi bor i olika städer. Men sen var jag själv i sån chock så jag kunde inte tänka efter riktigt. Så jag sa till henne i telefon att de har hittat honom.
Hur reagerar hon?
Hon bröt ihop direkt.
Var det skönt att få berätta det för någon att inte vara ensam om det här?
Alltså, ja, antagligen. Men jag tänkte inte på det så mycket. För att jag fick ju liksom dåligt samvete typ av att berätta det till henne. Det var så pass jobbigt. Och jag hörde ju hon bröt ihop och var helt i förnekelse. Och sa att nej, men det är inte han, det är inte han. Och hur kan de vara säkra, det vet de inte. Och jag sa att jo, det har gått flera dagar. De vet att det är han. Hon sa bara, nej, vart är han? Vi måste se honom. Vi måste se att det är han. Och hon bara grät och grät och grät. Det var hemskt.
Ja, vad hände sen, Sofia?
Jo, men sen åker jag då hem till henne. Och så försöker vi skulle komma fram till hur vi skulle berätta för mamma. Och då hade hon köpt flygbiljetter till Finland. Så vi skulle flyga dagen efter. Okay. För vi tänkte att det är bättre att vi åker hem till henne och är med henne och berättar för henne. Än att hon liksom ska få ett samtal och sitta ensam sen. I ett annat land. Det funkar ju inte. Nej, så vi försöker ju låtsas som ingenting. Vilket också var hemskt. Mamma smsar och frågar hur vi mår. Och vi sitter och gråter och ska smsa och låtsas som ingenting. Kändes ju hemskt att ljuga för henne också.
Känner du att det är något skumt, Sari?
Ja.
Du känner det direkt.
Mm. För att hon försvann någonstans där under dagen. Och jag fick inte tag på henne. Så jag fick någon konstig känsla. Men sen på grund av den här enorma oron för Samir så jag tänkte att jag kanske överreagerar.
Jag förstår.
Mm.
Ja, så vi flyger ju hem till henne då. Men ingen av oss säger någonting. Vi säger inte att vi är på väg. Vi säger inte att vi har något att berätta. Vi säger ingenting. Så vi åker hem till henne och ringer på dörren.
Hur känns det? Tittar du i nyckelhålet i en sån här typisk filmscen? Att du tittar, och du ser dem, dina två döttrar. Minns du din första känsla, tanke där?
Jag blev överlycklig. Jag tänkte att de överraskar mig och kommer och liksom träffa mig. Jag tänkte att de hade tagit någon överraskningskryssning till Finland och ville komma och hälsa på mig. Jag var överlycklig.
Men så blev det inte riktigt.
Nej.
Ja.
Minns du första stunden i lägenheten? Där?
Ja, jag minns.
Ja.
Kan du beskriva den lite kort bara, kanske? Eller bägge två får jag gärna beskriva den. Hur ni har uppfattat den?
Jo, hon öppnade i dörren och var överlycklig. Och frågade, drömmer jag? Är ni här på riktigt? Mina döttrar. Och jag hade liksom, jag mådde illa för att jag var så stressad. Och jag tänkte att hon är så glad. Och nu ska jag komma och berätta den värsta nyheten som finns för henne. När hon är så glad. Och vi sätter oss i soffan och vi säger att vi har någonting att berätta för henne. Och hon förstår ju inte riktigt direkt.
Nej.
Och vi säger att ja, men de har hittat Samir. Och hon blir ju glad.
Du tror att nu är han tillbaks? Det är det så du tänker?
Jag hade ju sagt till folk att jag kan inte ens föreställa mig tanken att Samir skulle vara död. För att det är så hemskt att jag kan inte ens tänka på tanken. Så jag hoppades innerst inne och väntade bara att han skulle komma tillbaka.
Så att det de säger till dig nu, det finns ingen logik, finns ingen sanning. Det kan inte stämma.
Nej, jag börjar skrika nej, nej, nej.
Mm. Minns du när själva, det kan stämma, alltså sjunker ner i det, att det faktiskt stämmer det de säger?
Det var så ofattbart, overkligt, jag kunde inte ta in det.
Vad hände senare på dagen här?
Tjejerna stannade en vecka hos mig i Finland och sen åkte vi tillbaka hit för att ordna begravning.
Okej. Finns det något så här, kanske låter jättekonstigt att nu hittades han död, men att okej, men nu vet vi i alla fall så här, att den här jobbiga känslan av att han är borta, i alla fall är borta. Fanns det någon sån, så här, eller var det bara det här totala hemska?
Totala hemska.
Totala hemska.
Mm. Ja, ovissheten försvann ju, men ersattes med något ännu värre.
Något overkligt kanske?
Ja, jag fattade ju inte. Ja. Alltså det tog ju månader innan jag förstod att han faktiskt var död. År nästan faktiskt.
Mm.
Jag vägrade ju inse. Jag sa ju att jag kommer inte tro på det förrän jag får se honom. Där han låg på rättsmedicin. Och jag pratade med polisen och jag sa att vi ska se honom. Vi vill se honom. Och han som ledde utredningen just då. Han sa att det är vårat beslut och vi får göra vad vi vill. Men han skulle inte rekommendera att vi går och ser kroppen. Mm.
Sa han varför? Var det på grund av att någonting speciellt hade hänt och det inte var någon...
Det såg så illa ut.
Det såg så illa ut. Mm. Men vill ni verkligen göra det i alla fall?
Mm. Ja.
Och vad säger de då att ni får göra det?
Jo, vi skulle få göra det. Men samtidigt försökte vi alla tre övertala varandra till att inte se. Men alla ville ju själva se. Ja. Men vi skulle faktiskt få göra det. Men sen så blev det missförstånd med begravningsbyrån. Och ja, det är en ganska lång historia. Men de gick och hämtade upp kroppen utan att vi visste om det.
Och gjorde ordning så att vi fick aldrig ta något eller lämna.
Farväl. Vi fick inte säga vårt farväl liksom till honom så som jag hade tänkt.
Varför tror du att det var så viktigt att se kroppen? Var det för att verkligen försäkra om att det var Samir? Eller för att kunna ta ett slut?
För att kunna förstå. För det gick inte att tro på.
Jag förstår. Så här. Men ni fick inte göra det till slut ändå?
Nej.
Är det någonting verkligen ångrar eller känns det ganska bra att idag, en lång stund efteråt, att jag kanske inte sett den här kroppen?
Jag hade ändå velat.
Ja. Jag hade också, men nu i efterhand när jag har sett bilderna på honom så är jag faktiskt väldigt glad att mamma inte fick se.
Men vad säger polisen har hänt? Så här, utredningen dras igång igen? Och, eller?
Ja, precis. Det påbörjas en ny utredning.
I Uppsala?
Ja, i Uppsala nu istället för Stockholm.
De sa att det här är mord, eller?
Ja.
Det såg de direkt?
Det såg de direkt.
Då blir en mordutredning dras igång?
Exakt.
Men hur kändes det? Ursäkta Sofia att jag avbryter. Men att det är ett mord, någon har mördat min son och broder. Så här, hur ställer du till den tanken?
Det var värst när man fick höra att han hade utsatts för väldigt grov våld. Ja. Så jag tänkte att han har fått lida så mycket innan han dog. Att det, inte bara att han dog utan att han fick lida också. Allting var för hemskt och för mycket bara.
Det var ju liksom efter all ovisshet och väntan och alla frågor. Vart är han? Vad gör han? Lever han? Har han ont? Allting ersattes ju med ny ovisshet. Vad har hänt? Vem har gjort det här? Varför har det blivit så här?
Ni berättade innan att ni hade svårt att lita på folk, mycket tack vare Samir, hans omgivning. Var det här någonting som stärkte på allting?
Ja, extremt mycket.
Jag hade ju mycket kontakt med hans olika kompisar, de dök upp en efter den andra. Och det var jättejobbigt att ha kontakt med folk när jag misstänkte samtidigt allt och alla. Utom den här jävla barndomsvännen.
Ja. Jag förstår. Så här. Och han har ändå hjälpt till att flytta som är tjejer. Och han
hjälpte mig att flytta till Sverige helt och hållet.
Mm.
Han var med på begravningen.
Mm.
Han var med överallt var jag eller vi än var.
Mm.
För visst var det så att den här begravningen, det var bara, familje,
var bara familjen var,
plus precis. Den här personen ja. I fråga, barndomsvännen.
Jo, för det var ju en grej också. Att vi, först då var ju den här chocken över vad som har hänt. Och så ska vi plötsligt planera en begravning. Och ingen av oss har gjort något sånt förut. Vi hade ju ingen aning om någonting. Och sen tänkte vi, vilka ska vi bjuda? Ska vi ha en öppen begravning? Och sen tänkte vi att absolut inte, det kan vi inte ha. Ska vi ha en begravning så ska mördaren vara med. Så vi, det var ju liksom...
Vi ville undvika det, men ändå blev det exakt så där.
Ja, det var exakt det som hände ändå. Så
vi var helt säkra på att det var någon i Samirs omgivning som låg bakom där.
Ja. Men vi tänkte att vi tar bara familjen. Så det var ju bara jag, mamma, min äldre syster och morfar och mormor.
Och den här barndomsvännen.
Och barndomsvännen.
Ja.
Polisen ställde upp i Uppsala att de kunde ha följt med, men vi tackade nej eftersom vi tänkte att det är stängt, så det ja. Behövs inte.
Nu i efterhand tänker vi ju lite att var det därför de ville följa med? Eller att de kunde ställa upp, att de redan misstänkte honom då?
Mm.
Ja. Ni sa ju att innan det här, innan hans kropp hittades, att ni var lite missnöjda med polisens arbete.
Mm.
Hur var det kring hur var deras arbete efter de hade hittat Samir? Så här, var det hade de en schysst approach till er?
De var bättre i Uppsala.
De var bättre i Uppsala.
Ja, vi hade ju en polis som blev som vår kontaktperson. Han var jättebra.
Mm.
Jättestöttande. Och fanns där liksom om vi ringde och ville ställa frågor och så. Vi hade ju även kontakt med spaningsledaren. Men sen såklart så kunde de inte svara på så många frågor. Men de fanns liksom där om man ville prata med någon.
Men vi rekommenderar att prata med någon annan? Så här, med någon psykolog eller någon annan myndighet eller brottsofferjour eller något? Fanns det någon så här tips de gav er? Att ni inte var ensamma om det här.
Kontakta hemförsäkringen.
Hemförsäkringen?
Ja, men det hjälpte ingenting.
Men de gav inga tips om någon annan
Nej.
Myndighet som anhörig?
Nej, det är vi, jag och tjejerna som har stöttat varandra.
Mm.
Det...
Ja.
Mm.
Ja, det är ju tråkigt. Men vi kan komma till det lite senare kanske.
Mm.
Kring där, men... Ja, men polisen i Uppsala var i alla fall trevliga där.
Och... Ja, det verkade ju som att de gjorde ett mycket bättre jobb, tänkte jag.
Mm.
Mycket bättre än Stockholmspolisen. Det kändes ju som att de i alla fall sökte mer. De la mer liksom, energi på det. Nu i efterhand så vet jag inte om jag håller med eller tycker samma sak längre faktiskt. Men,
varför då om jag får fråga?
Efter att ha läst igenom förundersökningen. Mm. Vi fick ju sen, när det blev tid för rättegång, så fick vi ju hela förundersökningen med alla förhör och allting. Och när jag läste igenom dem så kände jag ju att alltså, det var ju tragiskt nästan att de inte la ner mer energi. Mm. Speciellt när det så tydligt framkommer att det är folk som vet saker.
Mm.
Men liksom, de har inte pressat någon. De har låtit saker gå förbi. Bara så där.
Jag förstår. Hur var begravningen? Tyckte ni?
Men det var hemskt.
Det var hemskt.
Overkligt.
Ja. Helt overkligt. Det var min första begravning någonsin som jag har gått på.
Jag beklagar verkligen. Med hela mitt hjärta till er bägge två som behöver vara med om något sånt där. Men vad hände strax efter begravningen? Polisen har en mordutredning på gång. Ni håller familjen tajt. Ni litar inte på folk förutom den här barndomsvännen. Mm. Hur ser livet ut övrigt här efter Samirs sittande och efter begravningen och allt? Innan rättegången vill säga.
Jag har kontakt med Samirs kompisar.
Mm. Jag också så mycket som jag orkar, men jag orkar inte riktigt heller.
Vad säger polisen? Säger de att de har någon, så här, någon, typ, något spår?
De kunde inte lämna.
Nej, vi fick ju ingen information. Och fick vi information så var det ju antingen för att någon hade skrivit någonting på Flashback eller för att det stod i tidningen.
Mm.
Det var ju sen senare efter sommaren så la de ju upp, jag vet inte om det var Aftonbladet eller Expressen, att de hade en misstänkt och att de kanske skulle gripa någon inom en månad.
Hur känns det att det här är ett mediafall, om man får uttrycka det så här, att det här är media, det står på Flashback, det står i Aftonbladet. Hur känns hela den här biten?
Jättejobbigt, för min del i alla fall.
Att behöva se hans namn och bild i tidningen var jättejobbigt. Men samtidigt så ville jag ju ändå att det skulle uppmärksammas. Mm. För att någonting har ju blivit fel. Och jag ville inte heller att hans död skulle gå obemärkt förbi. Men sen var det ju såklart jättejobbigt. Och så Flashback och massa... människor utan ansikten bakom skärmar som sitter och skriver vad som helst. Utan någon respekt överhuvudtaget för att någons liv har blivit taget. Eller respekt för att vi är en familj som sörjer.
Du sa lite tidigare i intervjun att han hade ett kriminellt förflutet. Mm. Var det många som sa typ så här att det är som man får räkna med? Du sa att många människor skrev på Flashback massa skit.
Mm.
Var det mycket sånt?
Ja, man, det märker man ju också.
Hur kändes det? Ursäkta att jag nu avbryter igen. Men hur känns det att höra sådana grejer? Så här, när du är en bror som du älskar och avgudar.
Det är frustrerande och det, alltså man blir så arg. För att det märks så mycket när jag har pratat med olika människor också. Om det har varit vänner eller myndigheter eller någon vuxen eller vem som helst. Som liksom, om jag berättar att min bror blev mördad. Då är oftast den första frågan, var han kriminell? Mm. Och svarar jag ja så blir det liksom så här, aha. Som att inte göra någonting då. Nej, men då är det okej. Bara för att han har gjort fel i livet. Så liksom, nej, men då betyder inte hans död lika
tidigare.
Mycket.
Mm.
Ja, exakt.
Alltså det är, men jag tror att människor förstår oftast inte utanför sin egen verklighet. Så här, kriminell, det är så svart eller vitt. Är man kriminell så verkar man leva en kriminell grej 24 timmar om dygnet. Och är man narkoman så har man droger i sig 24 timmar. Så det stämmer
precis.
Inte. Det är, ju, det är ju den största lögnen. Så att man är en vanlig människa som har gjort lite dåliga val.
Precis.
Att jag lider med att du får med om sådana grejer och att du hör det. För att jag tror verkligen inte Samir var kriminell. Samir var en person som har gjort dåliga val tidigare.
Precis.
Och han hade ju fått lägenhet lite innan allt det här hände. Till slut fick han sin lägenhet och han tog praktikplats för våran skull, att vi skulle kunna vara stolta. Och han ville komma till, han lovade mig att han skulle komma till Finland och sen var allting borta.
Precis.
Så han hade precis börjat ta tag i livet ordentligt också.
Ja, och jag har fått höra av, jag kan inte nämna några namn, men andra myndigheter som har haft kontakt med honom då innan han försvann. Att han verkligen hade planer på det, verkligen. Att han, att han ville ordna upp sitt liv och vara en bra förebild för mig bland annat. Och han ville att familjen skulle vara stolt över honom.
Ja, det var jätteviktigt för honom.
Ni är en tajt familj, va?
Vi är
Ja, jag märker det.
Nej, så det har varit jättejobbigt. Och liksom absolut, han har gjort fel. Och jag står inte heller bakom alla saker han har gjort. Men alla människor gör ju fel. Vissa fler
han ville ju förbättra sig.
Ja, han var ingen ond människa. Det är det som är grejen. För jag vet så många människor som är lagliga. Som aldrig har gjort något olagligt. Men som är hemska människor. Så det gör ju ont i hjärtat liksom. Och vi sörjer ju honom lika mycket som vem som helst skulle sörja honom.
Ja, det är klart.
Om inte
och de som kände honom, alla säger att hans hjärta var guld. Och hela han var guld. Och han var känd som en jättebra person.
Det blir lite här att man måste bevisa hans godhet. Man
bedömer, det känns lite så.
Jag förstår, det är tråkigt att det ska vara så. Men det är ju, och så är det människor bakom skärmar som ingen aning.
Precis. Så här, sen nej, blir jag förstår ju liksom hur de tänker halvt. Men det är synd att människor, som du sa, man kan inte tänka sig utanför sin egna verklighet. Nej. Och många gör ju inte det, tyvärr.
Nej, jättetråkigt så här. Men om vi ska gå tillbaka till historien så. Samir hittades. Hur lång tid tar innan rättegången är?
Väldigt lång tid. Han hittades i maj och rättegången började ett år efter.
Ja.
Får du några, nu polisen håller tyst, de säger ingenting som de inte får, förstår jag. Liksom. Och du säger att Aftonbladet har skrivit att de ska kanske hitta någon, gripa någon om en månad typ. Så här, börjar ni undra då vem det är? Så här. Och den här barnomsvännen, han är fortfarande nära er.
Ja.
Men han börjar bete sig skummare och skummare.
Mm.
Och det är lite här jag tänker, för att han pratar om att han ska gömma sig.
Ja, det är då jag börjar också tänka. Att det, och han var så manisk och på mig och det blev konstiga samtal och träffar och jag vet inte det.
Har ni pratat med honom och sagt er att ni litar inte på Samirs omgivning, så har ni sagt de här misstankarna till honom?
Men det var lite mer han som sa det till oss. Vi ska inte lita på någon och vi ska inte prata med någon.
Och jag borde inte träffa de andra. Och
han pekar ut folk överallt och det är den här eller det är säkert den här och efter begravningen, eller innan begravningen kanske det var, när han var hemma hos mig en gång. För att min bror hittades ju i en sjö utanför Uppsala.
Mm.
Och jag fattade ju direkt att nu är det någon från Uppsala som har gjort det. Och det sa jag ju framför honom. Och han blev lite så här, kolla på mig konstigt och fråga varför tror du det? Och jag sa det, jo, för att det är en sjö utanför Uppsala som ingen vet ens existerar. Ingen från Stockholm skulle åka till Uppsala till en sjö mitt ute i skogen. Och lämna honom där aldrig i livet. Folk i Stockholm skjuter varandra på gatorna. Och liksom lämnar kroppen där. Ingen anstränger sig så här mycket på det här sättet. Så det är någon från Uppsala, det är någon han har känt.
Vad säger han då?
när han började peka finger, han snackade om att nej, det är någon från Stockholm. Han blev jättekonstig. Och började prata, nej, jag vet inte om han nämnde blå linjen då. Eller han sa i alla fall folk från Stockholm eller Västerås. Eller jag vet inte vad han sa. Började peka finger mot andra människor istället. Men jag fattade ju att det är från någon från Uppsala. Och jag förstod ju inte då varför han blev så konstig. Utan det slog mig efteråt. Klart han blev konstig för att han blev ju stressad.
Ja, jag förstår. Men stämmer det att hade Aftonbladet rätt att polisen tog en misstänkt? Att de hade någon på gång?
Nästan. Eller de hade ju en på gång. Men det var faktiskt en person som lämnade in sig själv.
Okej. Okay. Hur kändes det? Att det var, nu händer någonting här. Nu börjar jag få klarhet. Kändes det bra eller var det så här... Vad jobbigt.
Både och. Alltså det kändes skönt att äntligen händer någonting. Äntligen är det någon som är gripen. Men sen då börjar ju nästa fråga. Vem är det? Och varför? Ja. Och, ja.
Hur lever ni era, om man ska säga ursäkta, men era vanliga liv runt där? Så här?
Det fanns inget vanligt liv.
Det var bara Samir och Samirs.
Och det var väntan. Först väntar vi på att Samir ska komma tillbaka. Och sen väntar vi på att vilka är de som ligger bakom det, att vi ska få veta det. Och sen väntar vi på rättegång och sen väntar vi på domen. Så vi har bara väntat.
Ja, under hela tiden.
På olika saker. Vi har inte kunnat sörja någonting. För det har varit så mycket konstigheter och fel hela tiden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nej.
Inget normalt någonstans.
Precis. Men man försökte ju leva normalt ändå. Jag hade ju skolan. Jag slutade ju gå till skolan efter att han hittades. Men jag gick ju på min student och jag sökte jobb och jag jobbade ju, tog varenda jobb jag fick. Men liksom det gick ju inte att leva normalt.
Alltså nu har ni sagt att ni har ju hållit en ganska tajt familjär grupp hittills. Men hur var de få vännerna omkring er, hade, hur ställde de upp med det här?
Alltså, de försökte väl finnas där så gott de kunde.
Hur tycker ni att en typ en bra vän ska bete sig när man har förlorat någon? Så här. Många människor försöker väldigt mycket, jag vet. Och de vill ju väl. Så här, men hur uppfattar ni att en person, hur är det bästa sättet att vara kring någon som man...
Alltså, många... vågar ju inte säga någonting. De vill ju inte säga någonting för att de vill inte säga något fel och de vill inte tränga sig på. Men jag tycker att man ska ge personen utrymme men ändå visa att man finns där väldigt tydligt. För man känner ju sig väldigt ensam när sånt här händer. Och man är helt förstörd och hela världen rasar liksom ihop. Så jag tycker att man ska försöka visa att man finns där, att man bryr sig. Liksom ta initiativ och kanske hjälpa till med liksom vardagliga saker. Vill personen inte prata om det, nej, men försök hjälpa till med något annat, försök hjälp till med disken eller gör det här, liksom vardagliga saker som man inte orkar ta tag i.
Yes. Jag förstår mycket väl hur du tänker och känner, så här, håller verkligen med. Men vad händer sen? Polisen har tagit den, eller det är en som har lämnat in sig själv så här, och då händer någonting för första gången på ganska länge i den här mordutredningen. Går det snabbt efter det eller fortsätter det att det är en person som tar det tid? Eller?
Nej, det går ganska fort för att det är en person. Och sen dagen efter är det en till. Men jag tror att vi får reda på det, att det är två personer samtidigt som är gripna.
Jag förstod det redan innan jag fick veta. Jag förstod det att det var barndomsvännen. För han svarade inte i telefon under helgen innan.
Ja, precis. För de sa ju bara att någon har blivit, eller två personer har blivit häktade. Mm. Eller skulle bli häktade.
Mm.
De var anhållna. Men de sa inte vilka det var.
Men jag kunde ändå inte tro det. Men
mamma räknade ju ut det. För att hon skulle, du skulle väl ringa honom och berätta att någon var anhållen.
Ja. Mm.
Ja, men hans telefon var avstängd. Han svarade inte på hela dagen och då förstod hon.
Ni förstod att det var den här barndomsvännen som har varit Samirs kompis hela livet?
Jag förstod det men förstod det ändå inte. Det... Mm.
Men du kunde inte riktigt förstå att det är han, men du fattade att det var han.
Ja.
Förstår du? Vad kände ni där och då?
Chock. Jag vet inte.
Vi förstod typ ingenting.
Nej, jag fattade ingenting.
Men sen i...
Kände ni någon skam och skuld kring det här? Så här?
Nej.
Det var bara vilken skit om man säger så.
Ja. Alltså det, man har ju blivit arg på sig själv. För att man har liksom litat på honom. Eller inte litat, men liksom pratat med honom och trott på honom. Och trott att han var oskyldig. Jag har ju varit jättearg på mig själv. Men samtidigt så...
Att man borde ha förstått bättre.
Men... Ja, men samtidigt så det är omöjligt. Efter all chock, allting som har hänt... Först är min bror försvunnen och sen hittas han död. Man är ju sån chock och sorg att man fattar ju ingenting. Och liksom att en person kommer in och är så iskall och kan manipulera så psykopatiskt. Det är inte konstigt att man går på det i den stunden när man är som svagast.
Jag hade ingen annan. Jag hade mina tjejer och jag hade honom för jag flyttade ju från Finland hit. Jag hade typ inga vänner här.
Och han så... kunde du prata med också? Om
ja,
det.
Exakt.
Ja. Visst var det så att han till och med tatuerade in Samirs namn?
Ja. Några dagar efter att han hittades skickade han bild på en tatuering på benet där han skulle ha tatuerat in sin mormors namn eller något sånt. Men han sa att hon dör ju aldrig, skojade han om. Och så tatuerade han in Samirs namn och födelsedatum. Men inget liksom annat datum, för han sa att vi vet ju inte när han dog.
Mm.
Men det visste han ju mycket väl.
Ja, det låter ju sjukt iskallt, alltså. Verkligen. Men så, då sitter han häktad, han och en annan person.
Hans storebror.
Och ni har börjat förstå, shit, den här personen som har gjort det här. Liksom så här. Vad hände med ert liv där och då?
Alltså häktesförhandlingen var hemsk. Jag bröt ju ihop efter det totalt.
Ja, vi gick ju på hans, för han blev ju anhållen och så blev det ju en häktningsförhandling. Ja.
Fick ni, jag antar att ni kanske åkte ut ganska snabbt från salen, men ni fick vara kvar en stund, eller?
Ja, först fick vi komma in en stund och höra liksom... åklagarens yrkande. Och så fick vi gå ut för att det blev stängda dörrar när bevisningen och sånt lades fram.
Mötte ni hans blick?
Ja, han stirrade ju på oss.
Ja,
han stirrade på oss.
Hur kändes det?
Han skakade på huvudet och typ viskade, var inte jag.
Nej, han satt och skakade på huvudet och stirrade på oss. Och sen när vi skulle gå ut så började ju mamma gå emot han. Så alla poliser kommer ju att dra bort henne därifrån. Och jag går ju precis bakom henne för att få bort henne. Och då hamnar jag precis framför honom. Ja. Och då kollar han på mig och säger, det var inte jag som gjorde det.
Var det som att, okej, det kanske inte var han? Eller var det bara, du var helt...
Nej, jag blev förbannad att han ens vågade prata med mig. Att han ens vågade kolla på någon av oss. Så det var inte jag som gjorde det. För att sen när vi gick, sen blev det ju stängda dörrar och då la de ju fram bevisningen. Och sen när vi kom in igen, då kollade han inte på någon av oss. Mm. Och då fattade han ju att det var kört.
Ja, jag förstår. Var han någon från hans familj där?
Ingen.
Så här. Såg han ut och känna någon så här skam och skuld? Såg han ut och känna någon så här ångest? Eller
nej,
var det bara,
nej. Han såg ut som att han fick huvudvärk.
Okej.
Efter att de la fram bevisningen.
Ja, jag förstår.
Det var väl mest det.
Hur lång häktning, eller inte lång häktningsförhandling, hur lång häktningstid till rättegången var det?
Över ett halvår.
Så här. Var det
från november till juni?
Ja, de andra två var i december.
Hur gick era tankar här kring rättegången och straff och hur ska han bli dömd? Kommer han bli dömd? Så här, erbjöd samhället någon hjälp här?
Nej, ingenting. Alltså det var ju, för att han blev ju häktad och mamma bröt ihop då.
Totalt, det där sveket var för mycket. Först är det Samirs död och allt det hemska och sen att han som hade varit så nära... Att det är han som har gjort det. Det var för mycket. Det var liksom, det var bara för mycket. Jag kunde inte ta in det.
Ja, så att det, hon, hamnade ju på sjukhus då. Några dagar efter. Och sen två veckor senare så var ju en till person gripen.
Okej, då är det tre griperna.
Ja, hans storebror släpptes.
Okej.
Han blev anhållen men han blev aldrig häktad. Men sen så blev ju en till person anhållen. Och det visade sig att det var en till barndomsvän.
Mm. Var det någon som kontaktade er under den här tiden? Någon av dem? Så här, han stod
ingen.
Kom ut eller du skulle försöka göra någon förklaring att det inte är med han? Eller?
Jo, hans storebror kontaktade ju oss.
Okay. Ja, jag var på sjukhuset.
Vad säger han då? Mm.
Han vill ju förklara.
Förklara lillebrorsans beteende eller varför han var häktad?
Både och.
Både och.
För han var ju den som hade åkt in.
Ah.
Och berättat allting för polisen. Och då i samband med att han berättade vad han visste blev han ju anhållen. Men sen släppte de honom för att alla misstankar mot honom skrevs ju av.
Okay.
Och orsaken att han gjorde som han gjorde var att han var rädd för sitt eget liv.
Ja, för att han och hans barn blev hotade av hans lillebror.
Det var inte för våran skull på det sättet utan det var han var rädd för sitt eget liv.
Men hur kändes det att prata med honom? Var det så här... Var det som, okej, nu vet vi vad som hänt. Nu vet vi att det är han som har gjort det här.
Fast vi kunde inte tro på någonting för det var så mycket snack. Och...
Ja, för att han pratade om att det var barndomsvännen och flera personer till.
Okej.
Okay. Som hade gjort det och så sa han ju liksom vad han visste. Men sen visste han inte heller så mycket och det var så förvirrande alltihopa. Så att, ja, jag vet inte.
Han ville typ mest prata med för att släcka sitt eget dåliga samvete eller? Sen ville han inte kanske säga allt.
Ja, det kändes lite så. Han sa ju att, att det hade varit så jobbigt för honom att vara med där vid flytten. Och, eller att träffa oss överhuvudtaget när han visste vad som hade hänt men inte sa någonting.
Alltså han visste om det här vid flytten redan?
Ja.
Oj.
Och han var hemma hos mig också. Jag hade kontakt med honom också.
Ja.
Han kom och hälsade på mig hemma och fika med mig och som sin brorsa, barnomsvännen.
Mm.
Så det är ju...
Gav han någon förklaring på det? Hur han kunde... Han vågade inte säga
han någonting. Han vågade inte.
Nej.
Han ville men han vågade inte.
Men han blev helt fri från det här sen. Han blev helt fri.
Mm.
Ja, du ser. Så här, men hur länge var rättegången sen?
6 dagar.
6 dagar. Var det där varje dag?
Mm. Ja,
varje dag.
Hur kändes det?
Tortyr.
Tortyr. Mm. Så här, tyckte ni att... åklagaren var för snälla, tyckte advokaterna var för hårda och tvärtom.
Ja.
För snälla.
Det var ju 3 personer som blev åtalade. Först blev ju alla 3 åtalade för mord.
Mm.
Men sen så valde åklagaren att åtala en av dem för medhjälp till mord istället. För att hon skulle använda hans berättelse som ett slags vittnesmål mot de 2 andra. Och det tyckte jag ändå var helt fel för att jag tycker att alla 3 borde åtalas för mord.
Jag förstår. Det var en stor soppa var den hela rättegången.
Ja.
Ja, så var... 6 dagar. Alltså, och får ni någon så här känsla vart det kommer gå? Liksom? Vem är den verkliga skyldiga?
För alla bara ljög. Så vi vet inte riktigt.
Ja, alltihop. Alltså, de hade ju inga riktiga bevis utan det var deras berättelser mot varandra. Alla 3 erkänner ju att de har varit på plats men ingen säger att de har gjort någonting. Utan alla pekar finger mot varandra. Första personen skyller på andra, andra skyller på tredje och tredje skyller på andra också. Så det, ja.
Hur kändes det att sitta i rättegången och höra så att folk sa sådär om er bror och sons hans bortgång? Och 3 personer
det värsta
sitter och
ljuger. Jag har varit med om.
Ja,
det
värsta jag har gjort i hela mitt liv att sitta där inne.
Nu efteråt, är ni glada att ni var med på rättegången eller ångrar det?
Nej, jag är glad att jag var med.
Jo,
även fast man har blivit så skadad av det. Men för hans skull, absolut.
Alltså nu låter inte han som en väldigt sund person. Så här, men barndomsvännen. Men skulle ni vara rädda för honom i framtiden? Så här, finns det någon rädsla att ha kring den här personen? Så här, med tanke på så när han har varit er. Är det någonting ni har tänkt på?
Alltså man vet ju aldrig vad han kan få. Om han kan göra så här kan han göra vad som helst.
Mm.
Men jag är inte rädd för honom. Jag är mer rädd för det här samhället, helt ärligt.
Ja, jag faktiskt. Men jag tänkte på, hur blev det sen efter rättegången? Nu kommer vi missa det, jag förtäller den frågan. Men hur blev det? Var det barndomsvännen som blev dömd eller blev alla 3 dömda för mord? Eller hur var det?
Nej, barndomsvännen blev dömd för mord.
Okay.
Och fick 16 år.
16 år, hur känns det 16 år? Så här, Samir är borta för alltid och den här personen får 16 år. Känns det som
livstid.
Borde
det blivit.
Ja, det känns som ingenting. Nej. Hela liksom, domen känns som en örfil från rättssystemet. Han får 16 år och så ska han sitta 2/3 av det. Och minus tiden han satt häktad. Och så nästa person får 2 år och 8 månader.
Ja, då blir inte han den för mord, antar jag.
Nej. Ja. Nej. Och tredje personen fick bara 1 år.
Oj.
Och är ute redan. Ja. I samma stad.
Har han hört av sig till det?
Nej, ingen av dem. Ja. Nej, det var som en örfil. Eller som att bli sparkad i magen av hela rättssystemet.
Hur vet ni, eller jag säger, hur vet ni, men hur kommer det sig att de bara fick 2,5 typ och 1? Var det, då fick den här barnomsvännen, han som varit nära er mest, han fick allt.
Ja, han fick det. Men det kändes lite som att de visste inte vem de skulle döma, men de var tvungna att skylla på någon, så valde de honom. Ja. Just för att han har varit nära oss och vi vittnade emot honom. Det var lite så det kändes.
Jag förstår att det här är bara leka med spekulationer, men vad tror ni? Så här, om man bara får fråga.
Alla tre var med på det.
Alla var med på,
alla var med på det.
Det var väl planerat. Ja. Och alla tre var med på det.
Mm. Och en av dem, han som också var barndomsvän, han som fick 2 år och 8 månader, han har ju sagt att han inte visste att det var så lätt att mörda någon och att han skulle kunna göra det igen. Och han släpps ut ändå.
Han kommer ut i februari och då är det en till som bor i samma stad.
Ja.
Och går fri där. Har mördat min son och kanske sitter på samma tåget med honom någon gång senare.
Han köpte repet. De blindar runt kroppen dagen innan med sitt bankkort. Men han släpps ändå.
Ja, det här låter jätte... Alltså nu är inte jag någon nämndesman eller domare. Så jag har ingen aning om någonting, men det låter jätteskevt.
Ja. I överklagan, det gick ju till hovrätten sen. Mm. Då var det ju 2 av 5 personer som ville döma honom också för mord.
Okay.
Och det känns ju helt sjukt att på grund av en person i rätten som ansåg att han var oskyldig så går han fri. Annars skulle han ha suttit lika länge som den andra barnomsvännen.
Okej.
Och sen gick han och den andra, de gick ut från hovrätten som fria.
Mm.
Genom samma dörr som vi. Och ja, den andra hade med hans familj hade jättetaskig attityd mot oss. Och ingen som ber om förlåtelse eller beklagar sorgen eller någonting. Bara respektlöst och taskig attityd mot oss som sörjer.
Ja.
Mm. Jag beklagar verkligen att du får vara med om det här. Så jag anser att det finns ingen rättvisa skippat så här.
Nej, ingenstans.
En annan fråga. Så här. Nu har vi ändå kommit till efterrättegången och de har blivit dömda för det de har gjort mot Samir. Så här. Tror ni att det skulle gå att förlåta?
Aldrig. Och det är ingen som ens har försökt be om ursäkt heller.
Nej.
Och liksom ingen har gjort rätt för sig. Ingen har berättat sanningen.
Nej.
Ingen har, så absolut inte.
Har ni, alltså min erfarenhet av förlåta ibland, det är också att man behöver förlåta sig själv så här, för vissa saker, för att bli fri, inte kanske personer. Har ni på något sätt, det låter som att jag inget att förlåta er själva för, men, så här, men finns det jag någonting när ni känner att ni behöver för att bli fri från det här? Ni inte låter de här personerna äga plats i ert huvud. Hur kommer det gå, tror ni?
Nej, alltså det, i mitt fall tror jag inte, för det, jag har så svårt att acceptera vad som har hänt redan. Jag har så svårt att acceptera att han är död. Jag har svårt att acceptera alltihop, så att kunna acceptera och förlåta, det känns omöjligt för mig.
Jag får inte ihop det att min son som jag födde, att de tänker att de har rätt att ta hans liv. Det är liksom jag...
Mm.
Att vilka är de att bestämma att han ska inte få leva?
Det är hemskt.
Och sättet de gjorde det på, att gå 3 personer mot en, alltså det är inte
lura rätt. Honom på platsen och hoppa på honom och batongerna går sönder för att de slår honom så hårt. Och jag skulle vilja ändå veta liksom hur det, sanningen om det. Det skulle jag vilja veta. Men förlåta, det går inte förlåta när någon tar mitt barns liv. Det går inte.
Nej, och de har ju de tog hans liv, men de har ju förstört hela familjen. Alla svåra liv är ju förstörda.
Vilken typ av sanning är det, vill höra? Sanningen som det som har hänt? Eller sanningen varför hänt? Man har gjort det?
Så nej, vem som gjorde vad? Och
vad som har hänt.
Vad som har hänt.
Det känns att det är viktigt bara för något sätt?
Efter alla dessa lögner och folk pratar och
Folk sprider rykten och konspirerar och håller på. Mm. Så att bara få veta sanningen.
Mm.
Alltså det låter ju uppenbarligen som att de var väldigt rädd för Samir också. De är tre stycken och luras liksom. Så att det är fega människor. För det
ja,
vad
verkligen. Så här, och extremt fega. Ute i skogen också. När man är försvarslös. Alltså det finns inget fegare sätt att göra det på.
Alltså om vi skulle kunna prata jättemycket om just den här biten. Mm. Så här, och det jag tycker är jättehemskt verkligen. Och jättetråkigt. Och det är trist att ni troligtvis aldrig, vad vet jag, men kommer få rätt svar. Eller de svaren ni verkligen önskar och får. Så här. Men om vi skulle leka med tanken att jag som sitter mitt, jag sitter mitt emot er, skulle vara den här barndomsvännen. Vad skulle ni vilja säga till mig då? Så här, om ni fick säga, prata fritt. Eller om jag var alla tre, säger jag. Att jag var alla tre personer. Så här, som, för ni ser att alla tre är lika skyldiga till det här ju.
Mm.
Så här, vad skulle ni vilja säga till de här personerna? Ni hade dem framför er, så här, bara prata fritt.
Det går inte ens att komma fram till
vad man... Varför? Hur kunde ni?
Vet inte, det är så mycket att säga. Så det är svårt att föreställa sig att bara kunna ha en lugn konversation med dem. Men ja, jag vet inte. Det finns så mycket att säga.
Skulle ni vilja hamna där? Att ni satt framför dem och få prata av er? Och de bara håller tyst och lyssnar?
Ja, faktiskt.
Mm.
Faktiskt. Det finns mycket att säga.
Har deras föräldrar någonting? Så här. Ja, de är ju, antar att de var rätt unga också, precis som Samir. Ja, deras föräldrar, har de hört av sig någonting?
Nej.
Ingenting.
Ingen. Nej, ingen som beklagar, sorry.
De skyddar ju sina egna allihopa. Ja. Alltså, alla har ju extremt dålig attityd.
Ja. Så att vi är inte värda någonting. Samirs liv var inte värt någonting. Så känns det för oss.
Ja, jag förstår. Men det är enligt dem. Alltså, det är exakt. Ja, så här, för mig är han värd jättemycket. För er är han värd allt. Liksom. Så här, det ska inte glömma. Så här.
Nej, jag hoppas bara att hans sista ord ekar i deras huvuden för evigt. Och att det förföljer dem. Det hoppas jag verkligen. Allihopa, varenda en av dem. Alla tre och varenda människa som pratar om honom. Som konspirerar och sprider rykten och pratar. Och som att det är underhållning.
Mm.
Jag hoppas att det liksom, ja, det förföljer dem.
Alltså jag har frågat ett par gånger om samhället har ställt upp med hjälp. Om de har fått någon erbjudande om någon myndighet eller organisation. Ingenting. Så här, men hur har ni bearbetat mer än varit tillsammans? Har ni på något sätt haft något sätt som har hjälpt er? Så här,
vi har inte kunnat bearbeta för det har varit så mycket saker som har hänt. Det har varit väntan och det har varit rättegång och hovrätten. Och vi har inte det typ nu vi kan börja.
Mm. Jo, vi har ju... Alltså, vi har ju sökt hjälp själva.
Hur har ni sökt, vilken typ av hjälp har ni sökt då?
Via vården. Alltså, jag har ju själv varit inlagd. Jag blev ju inlagd sist när det var årsdagen för hans död.
Okay.
Mm.
Så jag var inlagd nästan en månad. Och sen efter det så fick jag ju remisser lite överallt. Jag ska ju påbörja traumabehandling.
Mm.
Jag håller på och väntar på en tid nu.
Alltså, jag blir så förvånad med tanke på att det... Speciellt 2020 nu som där. Det är väldigt många människor som tyvärr dör. Liksom, och det borde finnas väldigt mycket hjälp att kunna få.
Det
borde
finnas någon organisation. Inte finnas någon stödterapeut. Det är det jag efterlyser. För att om man hamnar på sjukhuset då är det liksom... Jo, man får prata där men det är ingen som har den här kunskapen om sorgen.
Nej.
Alltså, det är ju... Specifikt om sorgen.
Alltså, tyvärr så är det ingen som kommer fram till en och säger att ah, men jag vet... att du har gått igenom det här, kan jag hjälpa dig? Utan man måste ju söka den hjälpen själv. Och det är väldigt svårt när man inte vet vart man ska vända sig.
Jag tycker, jag tycker det är lite konstigt att inte polisen på något sätt, för de är ändå navet i det här. Det blir ju alltid, oavsett vilket fall, så är oftast polisen navet eller ambulanser. Så, så de borde, för jag har intervjuat brottsofferjouren förut. De var ju med här på grund av att de ville alltså, belysa att de även hjälper folk som är anhöriga till folk som har mördat. Nu är jag som blivit mördad. Så att, men att de hjälper till och med anhöriga till folk som har utsatt folk. Till. Så att, men tydligen så är det någonting som går fel när inte den hjälpen når fram till folk som behöver det.
Ja, precis. Nej, jag visste inte ens att de existerade förut. Alltså, det är väl mest nu efter mitt... För att jag har ju startat ett Instagram-konto. Det är liksom uppmärksamma vad som har hänt och så. Det är ju mest nu. Det var ju så jag hittade dem. Jag visste inte ens att de fanns.
Mm.
Jag har ju träffat en kvinna en gång från brottsofferjouren.
Okej. Okay. För de gör ju ideellt. Det är ju människor som gör det oftast gör på fritiden. Så när de väl finns där har jag hört att de betyder väldigt mycket för folk. Hur var din erfarenhet?
Jo, alltså det var bra. Men det var mest att jag hade lite frågor angående liksom hur de jobbar och vad de gör. Och sen finns det ju den här skadeersättningen.
Okay.
Så jag undrade lite hur det fungerade. Så att vi pratade bara snabbt och sen var det inte så mycket mer än så.
Men du fick den hjälpen nu, kände du behövde där? I alla fall de frågorna. Ja, det är bra det hela.
Mm.
Så, men det är synd att inte den når fram till folk som är i situationen utan att veta om att det finns hjälp. För det är oftast då man behöver hjälp. Men sen när man vet om, när man ibland tänker man så att jag behöver hjälp, då fixar man det själv. Men ofta ser man, speciellt i er situation kan jag tänka mig, att man känner sig väldigt ensam, man känner sig utanför, man känner sig som en del som är utplacerad någon annanstans. Liksom. Ja. Tror ni att tiden kommer läka de här såren?
Nej.
Nej.
Ja. De tog Samis liv och de förstörde vår familj. Vi kommer aldrig bli som vi var.
Är du rädd att förlora några mer barn?
Ja, det är jag. Det är jag.
Ja, blir det att om Sofia inte har av sig tid och allt där, blir det direkt rädsla? Ja. Känner du större ansvar nu också, Sofia? Att du behöver verkligen visa att sköta kontakten med mamma och allt?
Mm. Jo, så är det ju. Alltså, vi alla har ju blivit traumatiserade av det här på det sättet. Man är ju rädd hela tiden att förlora någon. Varje gång jag träffar en människa så tänker jag att det här kanske är sista gången jag ser personen. Och liksom, hör inte jag av mamma, det går ut båda hållen. Hör inte jag av henne på några timmar får jag ju panik.
Ja, jag förstår. Det är på ett par timmar till och med, kan man säga.
Förlåt?
Det är på ett par timmar till och med. Det är så...
Jo, det var ju någon gång, det gick några timmar. Jag fick en panikattack direkt. Man blir ju så förstörd. Och har liksom det här katastroftänket hela tiden. Och går runt och väntar på nästa grej. Och vem ska dö näst? Och vi har ju haft ett till dödsfall. Efter det här i familjen. Så det är verkligen så där.
Man vågar inte öppna ytterdörren. Att man vet inte vad är det för budskap man får.
Nej.
Alltså när jag tittar tillbaka på vår historia. Tiden vi har suttit här och pratat. Då är det ju, han slutar höra av sig. Ni får inte tag på honom. Så här, han är borta en väldigt lång stund. Jätteovisshet, det förstår jag verkligen. Och så knäppt. Och massa människor, eller nära vänner till han kommer och planterar massa grejer i huvudet. Så blir det väldigt lurigt. Sen väl hittar han. Och då är det återigen ovisshet. Ovisshet på ovisshet. Återigen massa frågor saker som påpekar massa saker. Och sen allting kommer till, så visar sig att de samma människor som har varit och sagt massa saker i öron, de som har gjort det, så förstår ju den oro. Jag förstår att ni måste ha väldigt svårt att lita på människor idag.
Ja, men det hade någon skrivit på Flashback, att hur ska Samis mamma kunna lita på någon efter det här sveket. Och det kan jag ju inte.
Nej, jag förstår det.
Jag har den här känslan att någon som är ute efter någonting. Eller vill illa. Eller...
Ja, man litar inte på någon överhuvudtaget.
Nej.
Man kan inte vara nära någon på samma sätt.
Nej.
Det går inte. Man vill inte släppa in någon heller. För att antingen så är det att man inte litar på personen, eller så tänker man att personen kommer försvinna snart.
Känner ni att det är någonting ni måste jobba på? Eller känner ni bara att ni vill inte ens jobba på det?
Jag vet inte om det ens går att jobba.
Lite både och. Så man vill ju inte vara så här skadad. Men samtidigt så vill man ju aldrig någonsin bli lurad så här igen.
Nej. Vad skulle ni säga till andra i samma situation? Nu är det nog det här fallet, om man ska kalla det. Den här situationen är nog väldigt ensam i sitt slag. Det var jag tror. Så här, men någon liknande. Vad skulle du säga till en annan syster och en annan mamma som har förlorat en bror och sin son?
Man ska vara väldigt försiktig och inte lita på det som man ser, utan vara försiktig. Vara rädd om sig och vara försiktig.
Ja. Jag tänker att man ska låta sig själv må dåligt också. Och det är någonting vi har missat lite grann. För att vi under hela tiden har försökt vara starka och försökt att vi ska klara av det här. Och vi ska
har varit tvungna att uthärda och fortsätta.
Ja, precis. Men jag tänker liksom... Och jag till exempel, jag fortsatte ju jobba. Jag har ju jobbat hela tiden fram tills jag blev inlagd. För att jag kraschade för att det blev för mycket. Och jag tänkte att jag ska orka och jag ska göra det här och jag måste leva normalt och jag ska orka vara glad. Och man har haft den här pressen på sig hela tiden att man måste klara av allting. Och det är ingen som kommer fram och säger till henne att du får må dåligt, du får sörja. Så jag tycker att det är jätteviktigt att tänka på när man går igenom något sånt här, att man ska låta sig själv sörja. Man ska låta sig själv må dåligt. Och är man ledsen så är man ledsen. Orkar man inte så orkar man inte.
Om någon skulle komma erbjuda hjälp idag, skulle ni ens kunna lita på hjälpen, tror ni?
Det beror på vad det är för hjälp.
Skulle ni vilja bli hjälpta på något sätt? Skulle ni vilja att det någonting lags fram för er här? Pang. Här. Vad nu det?
Att... Vi vill ju må bättre.
Ja. Ja.
Det är väldigt tungt att må och leva så här.
Så jag brukar ofta fråga dem jag intervjuar, så hur stor del är det här av ditt liv idag? Men jag tror att det är en väldigt stor del av er. Men ni får ju svara på den här frågan själv såklart.
Ja, det finns inget annat.
Nej.
Allting påminner ju om det också. Och går jag ut och ser ett träd, då är det det jag tänker på. Ser jag det här eller hör jag en låt eller ser jag en film? Alltså det är det enda man tänker på hela tiden.
Det är typ hela mitt liv. Det är Samir och tjejerna. Det är hela mitt liv.
Och när vi går tillbaka och pratar med er själva i början av den här situationen, vad skulle ni säga då? Nu kanske ni kommer att säga att ni inte litar på folk i er närhet, men vad skulle ni vilja säga till er själva? Om vi pratar om att typ, du sa alldeles nyss att man, det är viktigt att man ska för att vara ledsen, man behöver inte alltid vara stark. Så här.
Jag hade sagt samma sak till mig själv faktiskt. Jag behöver, att jag inte behöver fungera. Jag behöver inte försöka vara normal och prata med mina vänner som att ingenting har hänt eller låtsas eller vara glad eller orka gå till jobbet. Så jag skulle säga till mig själv att jag måste låta mig själv få må dåligt också. Faktiskt.
Jag skulle inte vara så godtrogen.
Är det som känns som den största missen från det här? Att vara godtrogen?
Ja.
Känns det som att du har svikit Samir på något sätt? Eller vad är det att du känns som att du har blivit lurad av människor?
Jag borde ha fattat bättre. Och lyssnat på mitt inre när jag fick de här konstiga känslorna och tankarna. Men eftersom man var så chockad så man vågade inte tro på sina egna känslor eller tankar.
Jag kan ju bara tala för mig själv. Men jag hade ju garanterat litat på den här personen också. Jag tror de flesta hade litat på den här personen. Det är inte du som har gjort något fel. Det är han som är en sjuk, väldigt sjuk människa. Så här.
Men det är att liksom fika och krama sin sons mördare. Mm. Det är sinnessjukt.
Ja, men du visste inte om det då?
Nej.
Här, och jag...
Och jag förstår inte hur han kunde. Han behövde inte komma så nära mig. Han behövde inte det. Men han var så nära på mig.
Varför tror du att han ville vara så nära dig? Tror du att det handlar om att han hade någon så här dåligt samvete och han ville motbevisa sin skuld? Eller tror du bara att han är så
sjuk?
Jag
tror att det var bara det att han ville inte se skyldig. Ut. Men sen i förhöret hade han pratat om mig att Samirs mamma är den snällaste. Så jag förstår inte riktigt. Jag förstår ingenting längre.
Du önskar att du kunde få prata med honom så, så du kunde förstå en diskussion utan lögner.
Exakt.
Ja. Jag förstår. Men det är nog svårt att lita på honom oavsett kanske. Om du fick prata med Samir idag igen, så här, vad skulle du säga till honom då? Så här, tre meningar typ, eller en mening.
Det är så mycket vad man skulle vilja. Han vet att han var älskad, men jag skulle ändå säga hur mycket jag älskar honom.
Sofia, vet du någonting du skulle säga till honom?
Jag hade bett om ursäkt faktiskt.
Bett om ursäkt?
Men för min egna del, för att jag var som jag var. Det är för mina fel. Och jag hade sagt till honom att han är allt för mig också. Och att jag älskar honom jättemycket.
Vad tror du att han hade sagt till dig om du hade bett honom om ursäkt?
Han hade sagt till mig att bete sig.
Ja, glad jag blev. Jag får skratta lite. Ja.
Jag hade sagt att han inte behöver anstränga sig mer. För att jag är redan så stolt över honom.
Det var det jag alltid ville, att vi ska vara stolta över
honom. Är ni stolta över honom?
Det är klart, det finns ingen som har större hjärta.
Ja, det ser jag.
Och som verkligen liksom prioriterade familjen. Och tog hand om oss.
Ja, jag hade sagt att jag är stolt.
Jag är stoltast. Jag är mest stolt.
Hur ser ni på framtiden? Eran egna framtid?
Det är lite svårt att se nu.
Jag förstår det.
Ja, alltså man ser inte riktigt någonting, utan det är mer att man får ta en dag i taget, ibland en timme i taget, försöka bara överleva allting.
Jag förstår. Alltså, jag är fortfarande lite intresserad av det här med samhällets hjälp. Vad tror ni är den största bristen som samhället har haft här? Alltså, myndigheter, organisationer och föreningar. Så här, vad är den största bristen som har funnits där?
Att vi som anhöriga blir bortglömda.
Ja, faktiskt. Mm. Att man blir bortglömd och man förväntas klara av
ensam.
Allting. Mm. Ensam.
Så, det behövs bättre stödinstanser.
Ja, faktiskt. Och någon som förklarar att man behöver inte fungera som en människa. Man behöver inte göra allt det här utan man kan få hjälp. Det hade hjälpt oss ganska mycket faktiskt.
Mm. Och veta att det finns stöd att få.
Ja.
Är det någon som lyssnar på det här som sitter på en sån organisation eller förening så hör gärna av till oss på podden. Så kanske kan få till en intervju mer. Så att folk får reda på att ni finns. Så.
Mm, verkligen.
Så ni behövs.
Vi har pratat om det väldigt mycket. Vi har ju tänkt att... Alltså vi själva i framtiden skulle vilja starta något sånt.
Det låter som en jättebra grej. Mm.
Det har vi funderat.
Ja. I Samirs minne. Ibland.
Exakt. Mm,
ja. Precis.
Ja. Jag tycker ni bägge är väldigt fascinerande och väldigt starka och väldigt glada att ni är här. Så här, jag har ju själv förlorat en nära ganska nyligen. Så jag har ju själv suttit här med tårar under inspelningen. Och jag kan bara säga kärlek till er verkligen med hela mitt hjärta. Så här, jag hoppas att ni bägge kommer finna någon slags ro. Så här, och inte tänker på det här och med massa stress i hjärnan. Så här. För det är ju vi som skadas av det mest. Så här. Att på något sätt tänker på det här kanske finner någon kärlek till Samir som jag vet att ni gör.
Mm. Vi försöker minnas de roliga och goda minnen. Och han var verkligen bästa son.
Den bästa storebror. Mm.
Mm. Han är nog där uppe och tittar ner och är stolt över det. Jag är nästan säker på. Jag tackar så jättemycket.
Tack så mycket för att vi fick vara med.
Tack.
Du har lyssnat på Brottsofferpodden. För det första vill vi tacka er lyssnare för att ni finns för oss. Förra veckan nådde vi 10 000 lyssnare på en månad, vilket jag och Jocke är väldigt glada över. Vi vill poängtera hur viktigt det är att ni som behöver stöd tar kontakt med Brottsofferjouren och verkligen vågar ta hjälp. Vi vill också att ni följer oss på Instagram och på Facebook. Där heter vi Brottsofferpodden. Har du en historia att dela med dig av? Skriv då till redaktionen@brottsofferpodden.com. Tack!
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.